Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Återigen varmt välkomna tillbaka till Rule Britannia. Det är tidig onsdag morgon den 13 mars. Det är lite tidigare än när veckans andra avsnitt brukar komma ut på torsdagar. Men vi är ju en aktuell podd med det senaste från de brittiska öarna. Och med tanke på att Arsenal under tisdagskvällen efter en hel jävla massa sorger och bedrövelser i Champions League äntligen tog sig vidare, tycker några i alla fall, till en kvartsfinal, så sätter vi oss såklart direkt här på onsdag morgonen, ringer upp vår käre vän Pierre Hertin och kollar hur fan man mår i Arsenal-land en dag som denna.
Ja, men det är klart man mår otroligt bra. Att nå kvartsfinal för oss är stort, och de bedrövelser du nämner, det är ju många år. Det är 14 år sedan vi var i kvartsfinal, och just med den här gruppen så känns det nu som att vi har något speciellt på gång. Jag njöt till slut av att det blev en sen kväll, men många trodde på förhand att vi kanske skulle avgjort det här tidigare.
Mm. Fabian, du var inte helt nöjd med att det blev en lång kväll.
Nej, men det är ju som Pierre säger, alltså det är typ svårt att ta in. Alltså en annan är ju uppvuxen i sina gulddagar Premier League-mässigt, om man får uttrycka det så, med att, ja men klassiska, om det här. Jag har något minne mot Liverpool när Ryan Babel kontrar in, när Fabregas ser ut att vara världens långsammaste fotbollsspelare. Jag kommer inte ihåg exakt vilken säsong det är, om det är 2009 kanske.
Tror du
08-09? Ja, exakt. Jag tror att det är den säsongen, och det är liksom mina gymnasiedagar när man var på en mer fanatisk nivå än vad man kanske är idag. Och sen är det ju den där turen när man åkte ut mot Bayern München och liksom släppte in 5 mål i varenda match. Det kändes som 5 raka säsonger, och sen nu har det faktiskt varit väldigt länge sedan man ens gick till slutspel. Så jag fattar att gårdagen verkligen var speciell, och jag har i ganska många tillfällen sagt att det känns som Champions League har tappat det. Och då kan man peka på, är det för att Manchester United inte har gått långt på väldigt länge, att vi inte har utmanat, är det för att det blir mer ojämna lag, eller jag vet inte, men jag har verkligen känt det. Men igår var en klassisk Champions League-kväll, vad som är Champions League för mig, och det var ändå fint, även om det varit sent i säng.
Alltså jag såg något helt bisarrt, jag har inte hunnit, för det var en tweet som fladdrade förbi mig den här morgonen bara, och vi satte oss ganska tidigt och tryckte igång det sen, men att det faktiskt var den första straffläggningen i ett Champions League-slutspel sen typ 2016. Jag vet inte om du har sett det här, Pierre, men
det kändes som det.
Det låter det sjukt, men det. Samtidigt, vi har ju några finaler som har gått till straffläggning, fast kanske inte sen 2016 i och för sig.
Jag såg även för vår del då, på Emirates, sedan den byggdes, så var i tävlingssammanhang förra året mot Sporting i Europa League var första gången vi hade en straffsparksläggning på Emirates sedan den byggdes. Och så får vi nu två inom ett år, och sen var det någon som tillade att i Emirates Cup hade vi en även också, så vi har tre inom ett år efter att inte haft någon på 15 år. Så nej, men jag måste erkänna att när det väl går till straffar så tycker jag att det här är inte vår, det här är inte vår grej. Jag tänker direkt att det här vi ryker.
Alltså jag förstår ju det, och det är såklart dit man går supportermässigt, och nu börjar vi ju lite fel kronologiskt, men det kan vi väl tillåta oss att göra. Men även om det är en känsla du har med dig in när ni tar er an straffläggningen som ni gör, när Martin Ødegaard trycker dit den som han gör, när ni följer upp det med Havertz, Saka, Rice, när det är fyra spelare av den kvaliteten som man kan argumentera av att kanske era, alltså nu kan vi prata försvarslinje och era styrkor där, men annars fyra av era absolut bästa spelare den här säsongen, fyra spelare som har dessutom ett sånt jävla tillslag på bollen. Det är fyra av de säkraste straffarna jag någonsin sett i en straffläggning. Det måste jag verkligen ge. Det var sån klassskillnad mot vad Porto slängde fram.
Och så är det. Samtidigt så vet man ju att det ingår i deras matchplan säkert Porto att få det här till en straffsparksläggning. I alla fall är det där känslan. Men jag håller med. Det kändes oerhört professionellt hur... Och alla våra straffskyttar ser väldigt lugna ut. Det kändes inte på samma sätt när de klev fram. Och även Raya i mål ser ut att bara njuta av det från första stund. Första till sista, absolut.
Men känner man inte... Det kanske är för att, som Robin var inne på, att det inte har varit så jävla mycket straffläggningar. Men det känns som att straffläggningarna har tagit en utveckling sedan VM i Qatar med Emilio Martinez psykande. Nu är det nya regler att målvakten inte får ta bollen, eller hur det är. Men gällande det här, att man såg hur mycket Arsenal pumpade igång publiken efter varje straffläggning. Att mot sådana målvakten tog bollen väldigt fort så att den andra inte kunde röra den och liksom lämna över till sin gubbe. Jag såg ändå att det var någon... Det var en psykning, men på ett tillåtet sätt. För jag vet inte fan om jag har sett det. Jag tror absolut att det där spelar in. Alltså Ødegaard, alltså han firar som att han har avgjort en match 90:e minuten när han sätter sin 1-0 till straff. Det där påverkar absolut att ha fördelen på hemmaplan. Sen, alltså Raya, att han lyckas... Han räddar ju inte den första, den går i stolpen. Att den fysiologiskt inte går i mål när den tar på hans vad är ju helt sinnessjukt. Och jag landar, nu är vi ju där, men fan, man kan inte ha en målvakt på 1,83 en straffläggning. Det ska inte vara möjligt.
Ja, fast det han gör otroligt på är ju att han läser ju däremot straff, för han är ju verkligen ute vid stolparna varje gång. Så han måste ju tjuva lite, men han läser ju straffskyttarna otroligt bra tycker jag också.
Ja, så är det. Men där, apropå psykningen och det, när vi vinner, jag vet inte vem det är som vinner slansinglingen, men att vi får straffläggningen mot den sidan där inte borta sektionen, att vi får den mot Northbank, för det var skillnaden också förra året mot Sporting, så var det på andra sidan. Det kändes som en liten fördel för oss. Men sen, jag vet, där är jag också, det känns också medvetet att han böjer sina bakben för att en eventuell retur från stolpen ska gå bort, men...
Ja. Nu har du analyserat.
Nej.
Böjer sina bakben. Jävla häst som fäller in hovarna sista. Liksom.
Ingen målvaktsexpert, men känslan är att de ska göra någonting sånt. Är han raklång där så styrs den ju in.
Alltså ska jag vara helt ärlig och få killgissa lite, så tror jag att fokus till 99,9% att rädda bollen. Alltså man kan inte tänka, för det är så sällan en boll går i stolpen och studsar ut på målvakten. Så att positionera sig med böjda bakben för att styra ut bollar, nej, den tror jag inte. Vi får höra med någon målvakt som lyssnar på podden helt enkelt. Men jag tycker att vi spolar tillbaka lite, och jag ställer väl egentligen frågan till dig. Var det ett Arsenal som var lite tagna av stundens allvar för andra matchen i rad, fick inte ut max, eller är det Porto som är bra mycket bättre än vad man tror? För jag tycker inte Arsenal, även om Arsenal är bra, jag tycker inte att man imponerar jättemycket. Det är inte det här frejdiga, ösande Arsenal som vi har sett i ligan under 2024.
Nej, men jag landar lite i både och. Jag var inne där tidigare på Portos matchplan, att de kanske ville ha det till straffar, men jag tycker de genomför matchen på det sättet jag antar att de precis vill. Och det kändes väldigt likt hur de uppförde sig nere i Porto också. Till stor del oerhört grisigt. Men det finns ju olika sätt att vinna fotbollsmatcher. Och jag tror aldrig vi hade kunnat spela på det sättet. Jag tror inte några av era lag heller hade kunnat spela på det sättet. Utan det krävs ett gäng psykfall för att kunna försvara i... Vad blir det nu? 210 minuter över de här två matcherna. Och bara släppa till... 4 skott på mål när vi ändå är i den formen vi är. Men jag håller med om att vi har svårt att spela ur deras första press, kanske även andra pressen. Men sen när vi kommer fram till deras box i offensiv tredjedel så är det ändå vanligtvis att vi brukar kunna luckra upp det till slut. Och det, alla står ju lågt även i ligan mot oss. Men ja, det satt ju inne långt innan Ödegård lyckades hitta den där ytan på Trossard i första halvlek. Och det är ju många millimeter som går rätt där, även i avslut och assisten fram till honom.
Mm. Vi har ju av förklarliga anledningar pratat mycket om tillskottet av Declan Rice under säsongen, vad han har inneburit. Namn som kanske annars fångar mer rubriker har ju varit Bukayo Saka, både positivt och negativt, för det är en spelare man både kan hylla och ibland vilja problematisera. Men du nämner ju Martin Ødegaard, hur han låser upp det där försvaret till slut, och vi kommer nog behöva landa snart i rejäla hyllningar till honom, för fy fan vad bra han är, och sättet han verkar vara den enda, inte den enda, men han är i alla fall den som blir fanbärare för ett Arsenal som visar till slut att de vågar väldigt mycket i den här matchen. Han är den som, hur mycket det än kan ligga i någon form av vågskål kring poserande, vill dra igång publiken. Han slår in den första straffen, han låser upp det genom att hitta Trossard. Han är en sådan nyckel på så många sätt, och att ha det, de ledarkvaliteterna han har i den åldern, det visar att det är en jävligt speciell spelare.
Jag tycker han är så jävla, innan du kommer in på det, jag tycker att han är så jävla häftig också. Jag hade en diskussion med en kompis igår gällande att, alltså, rent krass, så som man såg Martin Ødegaard när han kanske kom, och framförallt när han slog igenom när han liksom fick chansen i Real Madrid och även på lån när han spelade med Alexander Isak eller
ja, i Sociedad.
Ja, exakt. Så han är Heerenveen innan också, va?
Stämmer,
jag tror det.
De deppiga holländska utlåningshåren har man inte full koll.
Verkligen. Nej, men känslan är att om man kollar på, så känns det som att han likt Bruno Fernandes var en ganska utövande spelartyp. Alltså att han är den här nummer 10. Sen, jag är så jävla imponerad och jag har svårt att sätta fingret på vad som gör honom så jävla bra. Men det är bara att kolla den positionen. Phil Foden har spelat där stundtals, Kevin De Bruyne i Manchester City. Men annars tycker jag att han är ju absolut, om någon någonsin har tvivlat på den här säsongen och även förra, han är absolut på världselitnivå nu, men jag har svårt att sätta finger på vad det är som gör honom så fruktansvärt jävla bra som han är.
Nej, men det är också, jag tycker det är komiskt igår, för de är inne och hyllar honom i studion och så sitter en viss Albin Ekdahl där och vad är det han saknar? Han saknar lite styrka kanske för att bli absoluta världselit, men jag tror
det är även en studio som inte kollar på Premier League så ofta, ska vi säga.
Ja, men
är väldigt tydligt.
Ja. Men en tyngre Martin Ødegaard löper ju inte de meterna han gör igår. En stor del av hans insats igår är inte bara hans sätt att driva upp spelet och att luckra upp försvaret. Alltså de löpmeterna, han är ju den ofta som sätter vår första press. Då är han mittfältare. Det är på många sätt han är en ledare på ett unikt sätt. Men också en ledare på det sättet man kanske förknippar mycket med Arsenal. Och jag vet inte. För många som växte upp i min ålder, om man tänker, många pratar tillbaka Arsenal och mittfältare, så nämns ju ofta Fabregas. Även om han inte var med och under sin ledande tid vann någonting direkt. Utan jag tycker man måste hålla Ødegaard högre nu. Det sättet han driver laget fram på känns mer som en nyckel än vad Fabregas var på den tiden.
Men om man pratar, jag kan bara ta bilden utifrån när han fick kaptensbinden, att det trots allt slog ner lite som ett blixtnedslag, att det inte var något man såg framför sig, och det var ändå någon form av statement på att det skulle byggas någonting nytt. Hur landade initialt i Arsenal-lägret, och är det snarare att ni också har fått vara med på resan och se han utvecklas och blomma ut till den här ledaren, eller hade ni på känn tidigare att han hade det i sig?
Svårt att säga med just ledaregenskaperna, utan jag tror han mer fungerar, jag tror inte han är den mest högljudd i omklädningsrummet, utan mer den som är en förebild och ledare i sitt sätt att vara, sitt sätt att spela. Så jag kan verkligen förstå hur man kanske utifrån är skeptisk, och det var säkert många som var det från första början, att man är ovan vid den typen av ledare. Men samtidigt, nu pratar jag Fabregas igen, att han fungerar lite på samma sätt. att vara mer av en förebild och en ledare i sitt sätt att spela. Och jag tror kanske det också är bra med tanke på att vår tränare känns som en sån som håller ganska hög ljudnivå även utåt sett också.
Så jag tror fan, att hoppa på döda familjemedlemmar igår och grejer i rapporter.
Ja, inga kommentarer på det, men det, ja, det kändes som det är mycket, mycket psykfall inblandade åt båda håll igår. Både på sidlinjen men även på plan.
Men det är det som är, alltså det blir ju slentrianmässigt för generationen vi kommer ifrån att man är vana med Patrick Vieira, Roy Keane, Gary Neville, Steve Gerrard, Frank Lampard, Vincent Kompany senare år. Xhaka var ju liksom en typ av ledare på det sättet, även om han kanske betedde sig lite illa med binden på några gånger. William Gallas också, som är mot Birmingham har sett sig på planen och vägrar gå av, eller? Visst är det då?
Ja, ja.
Men så jag tror att det är därför man slentrianmässigt blir lite ifrågasättande och kanske går till att Arsenal känns ledarlöst när man utsåg Martin Ødegaard till kapten. Gällande Fabregas, jag kom över den här informationen för inte så länge sedan. Vet ni hur gammal han är när han lämnar Arsenal?
25 kanske?
Jag tror han är 23 eller 24. Alltså det är helt sjukt.
Men han gör ju debut som 16-åring och etablerar sig som 17-åring.
Jo, jag vet, men det är så svårt att ta in. Det känns som att han spelar hela sin karriär i Arsenal. Jag satt och pratade så här. Det känns som att hans karriär blev ovärdig för att han gick ut för efter. Sen kollar man så här, han gör 105 landskamper. Men för mig är ju Fabregas runt 08-09. Fy fan vad bra han var där.
Men det kändes ju också när han går till Barcelona att han är svag just där.
Exakt.
Men det är väl debutsäsongen framförallt och att det var ganska mycket sur kring det. Sen etablerar han ju sig ändå både där och fortsätter vara bra i landslaget. Så. Men jag hör vad ni säger. Hur känner du annars att Arsenal, alltså under matchen, var du förvånad? Som säger, eller det är ju lite det Fabian vinner på kring om det är Porto som gör det bra eller ni som gör det lite svagt. Men hur känner du att 1-0-resultatet hanteras från er sida? Ni har ju såklart offensiv förändring i att Gabriel Jesus kommer in istället för Jorginho. Men känner du att Arsenal vågade ni trycka för segermålet eller var det lika delar att ni bevakade det som med ett mål i nacken skulle kunna vara ett tack?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag tycker vi ändå går in i matchen med inställningen från första stund att trycka på offensiven. Och det känns inte som att vi släpper till så mycket bakåt, att vi inte slarvar direkt i offensiven. Sen har vi ju svårt, som sagt, att komma till så mycket lägen. Och det är ju bara att kolla på statistiken som jag nämnde över de här två matcherna och över de här 210 minuterna så har vi 4 skott på mål. Det säger mer om deras starka försvarsspel, tycker jag. Men jag vet det, jag satt och tänkte under matchen igår att alla lag vi ska möta nu i resten av ligan också kan ju bara sitta och titta på Portos försvarsinsats och ta lärdom av hur man gör det svårt för oss. För någonting är det ju att de gör det rätt. Men Samtidigt sitter det en hel del rutin i den backlinjen med Peppe, men ja, jag har svårt att förstå liksom egentligen hur det kunde ta så lång tid innan det där 1-0 målet kommer, för det sättet vi spelar oss igenom då är ju det sättet vi vanligtvis gör alla mål i ligan på, men jag tycker inte vi är dåliga på det med vår insats och hur vi tar oss an matchen, men Porto gör det som sagt väldigt svårt för oss.
Jag tycker att alltså man kan dela upp det i olika saker. Jag tycker dels att det är tydligt att Arsenal går för det när man byter ut Gabriel Jesus mot Jorginho och sätter ner Kai Havertz på den positionen. Och det tycker jag får väldigt bra utdelning, även om förlängningen är bland det tråkigaste man någonsin har sett. Men jag vet inte om ni kommer ihåg den här situationen. Jag vet inte vilken mittback det är. Det sker en lång boll. Han är helt ensam och han kan liksom nicka hem den till Raya. Han kan släppa hem den, men han nickar bara upp den till en Porto-spelare som ändå får ett ganska farligt chans. Jag tycker en sån situation tyder så mycket på att de här spelarna är tagna av stundens allvar. De är inte vana med att spela den här typen av viktiga utslagsmatcher där ett misstag kan göra att åker ut Champions League och det kan betyda att säsongen rent krasst är över, även om det såklart har som leder ligan, så ni förstår mig rätt, men det kan gå väldigt fort så är säsongen över. Jag tyckte, och sen samma sak med Saka, han har varit ifrågasatt, sen har folk pekat på att han gör poäng. Jag och Robin var lite inne på att jämför man honom exempelvis Darwin Nunes som vi hade diskussion med då, så har Darwin varit väldigt bra på att göra avgörande mål, medan Saka kanske är mer att han gör 2 mål när Arsenal vinner med 5-0. Jag tycker att Saka är en som är totalt iskall den här matchen, och folk kan ha svagare matcher, men det är de här matcherna han ska sticka fram, känner jag verkligen. Och jag såg liksom den här, ska jag inte säga, jo men åt gällande i stort sett de flesta spelarna i Arsenal, jag såg en rädsla snarare att man var mer rädd för att göra ett misstag och släppa in mål än att man skulle våga för att göra mål. Sen så kommer det ju liksom, jag tror att den här matchen kan göra väldigt mycket, för nu har man spelat en utslagsmatch i Champions League, nu har man tagit sig vidare, nu är man i kvartsfinal. Jag tror att det kan betyda jättemycket, och det är jätterimligt, det är ingen kritik, men jag såg ett Arsenal som var räddare för att förlora än ville gå för vinna på många sätt.
Och jag bara korta, men jag tycker också att desto längre matchen går, desto tydligare blir ju det att många är lite tagna av stundens allvar. Sen tror jag i förlängningen så känns det som att många går på knäna, både i Porto och Arsenal, att det är många trötta ben. Men just gällande Saka så det är inte så stor skillnad i, jag vet om det var kommentatorerna eller studion som säger att ja, men han har 2 eller 3 försvarare på sig direkt. Det har han ju i varje ligamatch också, så jag ser inte det riktigt som en ursäkt. Det brukar han lösa. Sen om de 2-3 försvararna går in i försvarsspelet på ett annat sätt kan ju vara skillnaden, men
det fan, kändes... Fan, de sopade honom i början alltså. Kommer ihåg den situationen när han går in i banan och han blir de tar bollen, ja, men han blir totalt högre än huvudet. Exakt.
Men jag vet inte, man sitter ju och har känslor i matchen och tycker att de spelar riktigt svinigt matchen igenom, och även det här med... Vi hade väl nere i Porto, och det var väl inte ens 60 minuters spel, aktivt spel i den matchen. Då känns det som att de går in med exakt samma inställning igår. Även efter vi har gjort 1-0 så känns det som att det är fortfarande inställningen att vi ska maska så mycket som möjligt. Dra ut på det med, de ligger ner otroligt mycket, men även... det är ju deras sätt att vinna, för det hårda försvarsspelet, och att Saka blir en sån som kanske tappar huvudet så hårt som han blev tagen igår. Blir han kanske inte tagen i alla ligamatcher. Och det är väl oroande om andra lag ska ta lärdom av sättet Porto spelar igår. Men jag vet inte, jag drog paralleller med någon bara kort när jag snackade i paus igår. Att fan, så här mycket grishet har vi inte sett sen Stoke var uppe i Premier League. Liksom.
Nej, de är egen nivå på det.
Ja, ja, och alltså leds du av ärkesvinet Pepe, så då.
Jag älskar honom.
Nej, men det är absolut att förvånande att du älskar honom. Och det, alltså, han är ju såklart sinnebilden för spelaren du hatar att möta men älskar att ha i ditt lag. Och det jag tycker, och där kan man ju faktiskt berömma Trossards storebrorsa som dömde matchen, Turpin också, att han faktiskt inte faller varje gång. Sen finns det någon situation man kan diskutera, men där är ganska många gånger bara så här, Pepe vill täcka boll ut vid sidlinjen eller något och bara faller ihop direkt, han känner att någon kommer nära honom. Där är ändå 2-3 gånger ganska tidigt i matchen där Topan bara visar nej, det är ingenting, spela på, vilket ändå gör att Alltså, vi hade nog kunnat ta ännu en nivå av grisighet i oss från Porto om domaren hade fallit för det på ett annat sätt. Så kan man tycka att han ska gå in och öka liksom spelhastigheten, be dem starta spel tidigare. Men det var ganska mycket av de här små cyniska filmningarna där du direkt känner lite kontakt som han faktiskt lät spelet gå vidare på. Det tyckte han gjorde jävligt bra.
Jag tycker han gör en otrolig match. Det är ingen i den engelska ligafotbollen som hade klarat av att hålla en sån här pass stökig match ändå ren på det sättet du är inne på. Att det inte viftades med kort allt för tidigt. Han tar små korta snack men inget mer än så, utan tydligt markerar och har den respekten när det är total cirkus vid sidlinjen. Och det känns ju när man tittar på matchen att det är på väg att urarta. Men jag såg att han fick mycket beröm på Twitter också, även i studion, men nej, han håller ett lugn i matchen fast att det är otroligt mycket känslor.
Fan vad fint att vi landar i att berömma domare från alla håll i Rule Britannia, att Robin går i bräschen och liksom tar domaren hand i hand och tar den här vägen. Det är nya tider, det är mars 2024.
Nej, men alltså Topan, jag har alltid, jag är ju domaransvarig i Rule Britannia, och Topan har alltid haft ett ruskigt gott. Däremot så hade jag ju fan missat spaningen kring hur jävla lik han var Trossard. Jag såg ju sen om man kikar runt på Twitter att det hade ju varit ganska mycket sur i Arsenal led inför matchen, just det här lite olika bilder på att det var bra att det var Trossards brorsa eller farbror som skulle döma matchen. Men det är ju när de går till halvtidsvilan bredvid varandra och snackar, då är det ju bara, vad fan händer här liksom?
Ska säga det innan vi går vidare, när vi är på domare och vi är på bra humör, att vi gör det här avsnittet tillsammans med våra vänner på ATG. Andelarna ligger ute till Big Nine idag, onsdag. Vi kommer köra watchalong ikväll där vi kör Atletico Madrid mot Inter, en jävla toppmatch där jag kommer vara i studion, Wilbacher, Tapper, jag vet inte vem mer, där vi kommer presentera dubbel- eller trippelspel. Helgens trippel tänker att vi presenterar på fredag, Robin, helt enkelt. Så det är full fart bort hos ATG, atg.se/tut. Då finns hela kalaset. Ni måste vara 18 år för att spela. Har ni problem med spel finns stödlinjen.se till hands.
Så är det. Jag och Fabian snackade senast här när vi spelade in söndag kväll. Vi hade ju tillsammans en jävla trevlig sittning i lördags med käk på Lilla Ego. Så var vi ute och röjde lite i Stockholms nattliv. Vi fick ju en inblick i din vårkalender när vi satt där också. Det är några veckor som väntar kring det här kvartsfinalspelet som blir intensiva för dig. Hur går tankarna inför lottning fredag? Dels vad gäller drömlottning, och hur är planen nu för vilka matcher du tar dig an på plats?
Men jag satt lite som sagt och funderade igår kväll när man försökte sova. Vad det är för drömlottning, och på något sätt vill jag ha Barcelona med all den historik vi har med dem i Champions League. En finalförlust och sen de åren där vi blev förnedrade på Camp Nou, kan man väl säga. Så det känns som vi har lite revansch att utkräva där. Samtidigt så måste jag säga att Real Madrid är ju en drömresa. Jag har aldrig varit i Madrid, och att få se Arsenal på en renoverad Santiago Bernabeu hade varit en dröm, måste jag säga. Men överlag allting förutom Manchester City.
Det är ju min drömlottning att ni får varandra. Alltså 100%.
Det hade varit så tråkigt på alla plan, så är det bara tråkigt. Sen så Bayern München skulle jag också gärna undvika så här pass tidigt. Så, men det känns dåligt, som...
Det är väl en fin lottning.
PSV, där var ni ju förlorade för 2 år sedan i alla fall, så det är kanske dags igen. Eller 1 år sedan, är det väl bara 1,5 år.
Ja, och vi hade ju dem i gruppen i år, så det känns som att de som är vi gjorde den resan i år kan nog önska sig någonting annat.
Pissiga jävla Philips stadion.
Alltså. Pierre, du måste, alltså jag är ju med dig alltid när det gäller Liga Cup, FA Cup lottningar, Champions League gruppspelslottningar, men när man är framme i kvartsfinal i Champions League, då är det nästan lite läge att skita på resan och bara vilja få ett sportsligt lättaste som går.
Jo, så är det. Men då jag tycker ju att Barcelona är bland det lättaste av de som finns i potten. Men får se vad utgången är ikväll. Har svårt att säga vad som är det lättaste överlag. Det blir också svårare när du kommer med så här pass få lag kvar. Men Jag har väl nämnt de som vi ska undvika i alla fall. Sen vilka som är sämst utav övriga, det återstår väl att se.
Det är... Jag tycker att det är så intressant med, Barcelona. Vi satt ju och drack öl och kollade på fotboll med en kompis, Leandro, i lördag som håller på Barcelona. Och jag är en chattgrupp med honom där han beklagar sig hela tiden i varje match hur dåliga de är. Sen så ser man bara, men fan, de vann. De vände, de vann. Sen kollar man så här, de är i kvartsfinal i Champions League. Jag tror att de har 3 poäng mindre än vad Arsenal och Liverpool har. 2 poäng mindre än vad City har. Så liksom, det är en haltande jämförelse, men på lika många poäng. Man vet ju lite poäng ni har tappat, hur bra ni har gått i år. Så det är ändå en bortskämd jävla förening som tränaren ska på något sätt mutual agreement sägas upp och man ska beklaga sig och synd om en för att man är så jävla dålig när man liksom har 62 poäng efter 28 omgångar och är kvartsfinal i Champions League.
Summera spansk fotboll kanske.
eller dess supporterskap till också som sitter och kastar sin jävla påse med nötter när de inte har vunnit 20 raka matcher, för då är det inte kul längre att gå och titta på laget. Men du, jag tänker kvartsfinalen spelas jävligt intensivt. Det är ju två veckor på raken där, 2 midweeks. Då måste du bara hem och vila där helgen emellan, eller?
Nej, så jag vet inte om du minns det från lördag,
jag lägger upp den här till dig och smasha in. Vad ska du däremellan?
Jag har en ganska galen vecka och jag sa ju till er att det känns som jag hade jinxat det på förhand, för jag hade ju redan tagit semester på jobbet för både hemma borta i kvartsfinalen. En eventuell kvartsfinal var det ju då. Men sen mellan kvartsfinal 1 och kvartsfinal 2 så ska jag till Florida på återträff med fotbollslaget som jag spelar för på universitetet där. Så det kan bli sig då Barcelona, Florida, sen till London. Så det är en bra semestervecka.
Klart det är en vecka. Klart det är en vecka. Det är inget för en takläggare, Fabian. Det är bara snurrar över skallen det här.
Ja, nej, det är svårt att ta in faktiskt. En annan ska gå till Manchester i april och kolla på Burnley. Det är så glamorös som mitt blir igår.
Ja, vi insåg ju att vi alla tre är i England den helgen, men på lite olika delar.
Ja, den blir fin. Ska vi se vad vi kan synka. Ni hade väl...
Är du i London eller?
Ja, vi har Tottenham den helgen borta.
Så ni två i London.
Jebuks.
Det är ju med familjen också.
Ja, men det kan ju dribblas in på någon liten shoppingrunda, vet du. Så kan man, ställer man sig i Tottenham-klacken och så kör vi. Så blir det en jävla... Helt sjukt dock att den jävla omgången fortfarande inte har fastställts. Pierre, ta direktlina till dina kontakter och lös det.
21 februari skulle det sättas, aprildatumen.
Ja.
Ja, nu har de ju någon så här 5 veckors notice de måste ge. Så det är ju per omgång de börjar släppa nu nästan. Men jag tror vi kommer få in efter FA-cupen i helgen, kommer vi få helgen före där. Det är 20-21 april.
Precis.
Den har inte heller spikats.
Ja, för den påverkas ju av FA-cupen.
United kan ju bli måndag.
Ja,
för det har bokat flyg hem måndag.
För det pratar vi också om i helgen, att vi har ju nu en Chelsea-match som ska spikas. Men vinner Wolverhampton sin match i helgen, jag kommer inte ihåg vilka de har, men de har någon så här Lincoln City eller någonting liknande i FA-cupen. Går de vidare den så har vi en till matchledig helg där 20-21 april. Och skulle vi gå vidare från kvartsfinal så kan ni bara tänka vad det är. Vart ska du trycka in 2 matcher i det här spelschemat som redan är?
Coventry har de hemma, så att vi inte behöver ha någon liten... Liksom,
samma sak.
Verkligen. Men jag vet också att någon hade hört av sig och sagt Lincoln City, vad fan säger han?
Jag stöttar dig, Pierre. Det kändes fel när du sa det, men jag tänkte
det kändes så sjukt att Lincoln City var i kvartsfinal i FA-cupen. Det var därför jag var tvungen att dubbelkolla.
Vi hade dem faktiskt i FA-cupen. Vi kom upp igår, årsdag 2017. Arsenal-Lincoln City 5-0. Jag var på den faktiskt. Så den blandade ihop mycket här nu.
Ja, men jag förstår det. Men alltså, som sagt, vi bara var inne på City mot Arsenal. Vi har diskuterat i olika former om de nu skulle mötas och sådär. Hur såg du på... Jag förstår att du aldrig ville gå dit till att ni åkte ur, men den här tanken på att okej, fokus liga, fokus Champions League, hur ni ska se på den här våren. Jag är ju mer inne på att åker man ur så finns snarare risken att allting rämnar. Men samtidigt pratar du om ett tufft schema och kanske ytterligare 2 matcher man knappt vet vad man ska få plats med. Hur ser du övergripande på Arsenals vår och det som väntar nu med, ja, men i alla fall 2 fronter som ni ska gå stenhårt på?
Ja, men vi pratade lite innan avsnittet här att Fabbe skickade ut en tweet igår och vad folk anser om Arsenal och att folk ser det som positivt att vi har två fronter att slåss på och kanske men det är de två fronterna man vill också slåss på. Men drar vi paralleller till förra säsongen så sa alla exakt samma sak internt om oss att ja, nu åkte vi ut i Europa League, nu har vi bara ligan att fokusera på. Men det var strax efter det som allt fallerade. Sen om det har ett samband eller inte, det kan man ju inte säga. Men just den här vinnarmentaliteten, att bara fortsätta vinna. Och det kommer ju bli massa veckomatcher i Premier League nu också. Så att spela helg, vardag, att komma in i den rytmen, det ska ju bara gå naturligt då. Vi har ju haft mer flyt nu, peppa peppar, att vi inte har skadebekymmer. Och det hänger ju ihop med om man ska... hur man ser på det, att kunna slåss på två fronter. Men just nu så ser det bara som positivt. Och kolla vad en sån kväll som igår gör för laget. Kolla hur vi firar tillsammans. Det gör ju så mycket mer än att tro att vi har några dagar extra ledigt mellan två ligamatcher. Det tror jag inte på.
Robin, tror du att Pierre får lika mycket hat som du fick av Arsenal supportrar när han sa att de har haft tur med skador nu? Eller?
Nej, det är klart, av att en skadekris ni har hanterat de senaste veckorna.
Men fan, vet du vad jag känner nu? Jag känner bara den här diskussionen om det är bra eller dåligt för ligaspelet att åka ut i kvartsfinal. Alltså, jag känner att jag börjar kräkas på det där nu. Alltså förra året, Arsenal torskar ju inte ligan för att de åkte ut mot Sporting. Hade Arsenal, vinner Arsenal ligan nu så är det inte för att de slog Porto igår. Alltså slump, alltså man kan vinna, man kan förlora. Jag tror att det spelar promille.
Jag vill ta diskussionen är att jag tycker det är så slentrianmässigt just bara används att det kan vara bra för ett lag att det åker ur för att man ska spela min.
Nej, jag,
alltså, jag är ganska övertygad och någon annan får ta det statistiska underlaget och göra undersökningar, men jag tror snarare att lag som hela tiden bara vinner oftast går längre. Alltså det är ju ofta vi ser att det är beroende på vem som nu blir mästare i sitt land, men att det är en dubbelvinnare eller en trippelvinnare. Det är Real Madrid som vinner både ligan och Champions League. Det är ju inte as ofta vi har någon som kommer, men de vann ligan men rök direkt i Champions League. Alltså ofta är det ju vinnande lag som går hela vägen på alla fronter.
Ja, men kolla bara på City förra säsongen. Nu säger jag inte att vi är City, men att de går och vinner allt. Det sitter ju väggarna till slut. Man kommer in i den rytmen och det är internt. Jag kan bara hålla med. Det är en larvig situation. Det blir mer som ett ursäktande att för vår del när vi åkte ut förra året, att vi ser det som något positivt. Det är klart att man försöker dra de parallellerna, men du måste ju fortfarande gå för att vinna. Och jag har ju sagt det, jag vet inte om jag har sagt det här, men skulle jag behöva välja mellan att vinna ligan och Champions League så tar jag Champions League eftersom jag aldrig har vunnit det. Så det är klart att jag vill att vi ska gå så långt som möjligt. Sen om det påverkar ligaspelet eller inte, det bryr man sig inte om. Man vill ju slåss för allt.
Skulle man kunna säga att en Champions League-titel betyder mer för er än vad det gör för andra lag helt enkelt?
Det beror på vilka man jämför med. Men,
det var en referens till att Trent pratade om att vissa titlar betyder mer för Liverpool än vad det gjorde för Manchester City. Och det, vilket är fullt rimligt att tycka, tycker jag. Det är klart, jag förstår ju dig.
Men Bylen, Alexander Isak. Kommentar.
Ja.
Jag tyckte mig skymta en liten Twitter-beef.
Jag är inte involverad i några beefs. Det enda jag har noterat när jag har tittat igenom statistiken är att hans mål i Premier League den här säsongen har genererat en poäng till Newcastle. Två mål mot West Ham gjorde han som gav en pinne. Resten har varit tröstmål i förlustmatcher eller det viktiga 3-0-målet i någon 3-0-seger ungefär. Så han kanske ska börja avgöra matchen innan han ställer sig och bröstar upp sig mot Darwin Nunes och gubbarna, vet du.
Så du hade inte tagit honom i Liverpool?
Nej,
över
det hade
Darwin.
Jag absolut inte gjort. Men det finns väl folk som hade gjort det, kanske.
Ska vi säga någonting om matchen? Cole Palmer kan vi väl nämna, för fan. Jag nu, FPL säger vad det säger, men sen omgång 7 har han mest fantasypoäng. Och det är för att han har typ mest poäng också av alla. Det är en jävla säsong han gör. Man ifrågasatte den där värvningen för de pengarna av Chelsea, närmare 50 miljoner pund. Men vilken jävla säsong han har. Och en av få ljusglimtar tillsammans med Conor Gallagher. Och viktig seger för Chelsea. Väldigt viktig seger mot Newcastle som fortsätter släppa in mål. Alltså shit, jag såg på Monday Night Football, förutom Brendan Rodgers Liverpool 13-14 så är de där laget i Premier League-historien som snittar flest mål i matcherna de spelar. Ja, då är alltså både gjorda och insläppta. Så det är alltså näst flest i Premier Leagues historia.
Det mäktiga slaget om 10-11 plats där är...
Aston Villa är ju involverade i 100 mål fram bak den här säsongen bara, och Chelsea är inte, de är strax över, de är på 92.
Vad fan snackar de om då? Alltså Jamie Carragher har haft en jobbig vecka.
Eller så du Newcastle eller Chelsea, förlåt? Alltså Newcastle är, de är uppe på 105-106. Okej, okay, bra. Jag trodde det var Chelsea du sa.
Det är bra.
Också väldigt kul att vi tror att Chelsea-supporterna har hängt kvar här nu i 37 minuter för att sen få en minut koll på honom i avslutningen. Vi har folket vad de vill ha. Och den viktiga segern tog de från 11:e till 11:e plats också. Gratulerar vi Chelsea till, så det är snyggt.
Men Robin, får vi räkna hem den? Alltså jag har ju sagt att du inte får subtweet och räkna hem tweets, men får jag räkna hem när jag förra veckan satte ner foten mot en amerikanska jävla pissiga Champions League-studion. Igår gick det över alla gränser och Michael Richards skulle ha Arsenal-tröja på sig, Carragher skulle ha Arsenal-tröja, det skulle garvas. Och sen så slutade det inte så jävla bra för Jamie Carragher. Vi kan väl dela på vårt konto, för det är svårt att återberätta, men det var stel stämning i studion.
Det var väldigt, det är ruskigt plum. Jag tror de flesta kan vara sett här, och det är så jävla plumt och idiotiskt av Carragher på alla sätt och vis. Jag vet inte om det blir någon liksom uppföljning på det, men det är ju, alltså tyvärr så tycker jag att studion och hela gänget får skylla sig själv. De har liksom pushat nivåerna hela tiden. Och det till slut är då är ju att Carragher står i den här Arsenal-tröjan. Kate Abdo säger att jag har ändå värdighet. Jag hade aldrig tagit på mig typ någon annans lagströja. Jag är trogen mitt lag. Och så säger han då, ja, men vilka är det du är trogen då? Ja, Manchester United, för hon är United-supporter. Ja, så säger han, ja, men du är inte trogen till Malik. Och det är hennes man. Alltså det är så bizarrt. Alltså, varför ska du kasta ur det? Och det blir så dålig stämning i den här studien. Men det, ja, som sagt, de har snurrat upp sig själv på en nivå som de inte kan hantera.
Nej, det var senare. Vi delade det för de som inte har sett det, helt enkelt. Och det var ju som du säger, Robin, att det var tydligt att de försöker så mycket göra humor av allting. Och sen så går det över gränsen helt enkelt för att man ska göra innehåll och börja prata om det. Nej, hon tog det inte bra. Men
jag
spel ledigt i helgen, Pierre, va?
Ursäkta?
Spel ledigt i helgen, va?
Ja, det stämmer. Men jag ska... Ja, apropå resor, så jag ska på AIK-Djurgården på söndag, och sen ska jag faktiskt på lite jobb i Florida nästa vecka. Så det blir USA nu med, så vi grundar inför den helgen mellan kvartsfinalerna.
Alltså nu kommer vi få så jävla mycket...
Det finns googlingar.
Vi kommer så mycket DM igen. Vad fan jobbar på här med? Jag orkar inte. Vi behöver anställa någon som hanterar alla svarar på alla de där grejerna. Men, FA Cup helg är det som väntar, och därav att Arsenal alltså är spellediga. Till skillnad från lag som Coventry, så det är, vi kan ju också sätta lite i relation till vad ni egentligen är.
Sen ett landslagsuppehåll följt efter det då.
Precis, så är det. Men för Rule Britannia är det inga uppehåll, Fabian. Vi kommer köra igen på fredag. Vi ska följa utvecklingen för de kvarvarande lagen, engelska lagen i Lingonligorna ute i Europa, se hur det landar. Och ja, vi kanske tar lite större omtag av kring de lagen som är i spel på torsdag när vi kör fredagsavsnitt istället.
Ja, men och för Liverpool supportrar som undrar, kommer vi prata mer med tillsättningen av att Michael Edwards är tillbaka. Vi kommer såklart fokusera väldigt mycket på Bournemouth Luton som spelas ikväll. Så det blir en rejäl körning på fredag. Så har ni missat något idag så tar vi det på fredag gällande nyhetsväg. För idag vill vi som sagt fokusera på att Pierre Hertins Arsenal är i kvartsfinal för första gången på 14 år. Grattis, Pierre. Jag har fan inte sagt det.
Stort grattis. Vi är jätteglada för din skull faktiskt.
Det kändes mer genuint från Fabbe än dig, Robin.
Nej, men jag är jätteglad. Jag är också jätteglad. Jag är jätteglad, verkligen. Jag hoppas att, som sagt, jag kommer hålla tummar och tår på fredag för att ni får City och får en riktigt, på många sätt och vis, då, mardrömslik kvartsfinal i alla fall. Jag kan inte unna dig Barcelona-varvet och allt det där.
Ja.
Nej, jag... Kommer drömma mardrömmar om att se City på den där bollen. Så nej, ett flyg till Madrid, ja tack. Eller ett flyg till Barcelona, ja tack.
Vi ser vart du flyger och så tar vi oss an det vad det lider. Rule Britannia, som sagt, vi är tillbaka redan på fredag igen. Sprid till era vänner att det är härifrån ni får allt det senaste om Premier League. Allt, ja men hur jävla ofta som helst egentligen. Så bara häng med på detta, ta hand om er så länge, så hörs vi igen på fredag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.